Hva det som gjør at kunst så viktig for mennesket? Koro, kunst i offentlig rom, lager kunst der jeg og du Den befinner seg på steder der folk ferdes og oppholder seg. Som en mental fartsump bremser kunstverkene oss ned og gjør oss oppmerksom på noe vi kanskje ellers hadde gått forbi. Hvordan tenker og jobber en kunstner? Jeg heter Kåre Magnusberg, jeg kunstner og programleder, og dette Verksted. Lent over et 24 meter langt lerretstoff sitter en kvinne og broderer. Som om hun tegner med nål og tråd. Som spor i snøen oppstår det motiver av reinsdyr, trær, sleder, snøskutere, kråker, fargerike drakter, vidder, stjerner og klare himmelvelvinger. Det fortellinger som renner gjennom henne, nedarvet fra generasjon til generasjon. Hun bruker 4 år på dette verket, som til slutt blir hetende Historia. Verket ble laget til Norges arktiske universitet i Tromsø, og der har det permanent plass, men har blitt lånt ut flere ganger, blant annet til Nasjonalmuseet i 2024. Hvorfor har dette verket fått så stor betydning for samisk kunst? Velkommen skal du være, Britta Marekatlava.
Takk.
Hyggelig å ha deg her. Du har jo hatt et rikt kunstnerskap fra 70-tallet, jobbet med tekstil, grafikk, installasjoner og skulptur, men du bruker spesielt broderi som teknikk. Hva det med denne teknikken som tiltaler deg?
Teknikken broderi, det for meg, det kan innebære at det mitt samiske bakgrunn som har gjort at jeg har valgt den teknikken. Men sen lemper den seg veldig bra til de bilder jeg gjør, for at for meg tog det faktisk over 10 år å finne frem til. Jeg visste at jeg ville jobbe innom det tekstila, men hvilken metod skulle jeg anvende for at få frem mine bilder, for de bar jeg jo innom meg.
Ja.
Enda siden jeg var barn så hadde jeg det her med at jeg ville fortelle med bilder. Tills en dag så stod jeg og färgade inn tunn yllegarn. Så tänkte jag, yes, nu har jag det här. Jag gör exakt som malaren gör. Malaren jobbar på linne.
Yeah.
Lärret använder färger. Jag jobbar på linnestoff och färgar in allt mitt material själv. Garner och blandar olika garnsorter. Linnegarner, silke, ylle. Så att när jag väl kom på att det var det här sättet jag ville jobba med bilder. Då kände jag att nu har jag funnit det. Mitt i prick. Och så har det bara fortsatt. Och det är klart att ju mer du jobbar med ett hantverk, du blir ju mer skicklig.
Mm.
Och det vet ju alla som håller på, både maler och grafiker. Och att man blir ju väldigt skicklig på det man håller på med.
Ja. För du fann fram till broderi då, prövde du att tegna det du hade inne i dig? Eller ja. Vad var det du jobbade med då?
Jag tecknade väldigt mycket som barn, bilder. Fortalt att nu är jag på väg dit och jag stannar på vägen och det gör jag gör det här. Så att det kom in väldigt tidigt i mitt sätt att jobba med bilder. Men sen innan jag fann broderiet så testade jag ju väldigt mycket. Jag jobbade ju konstant med bilder, men det var allt från grafik till akvarell till oljemaling till hela spektrat fanns där.
Men kan jeg kjenne igjen litt når man liksom finner det som, hvor man kan uttrykke det man vil? Altså, var det en liksom euforisk følelse når du,
det var,
når
det
du fant, der det?
Det var fantastisk følelse, jeg husker. Ja. Jeg minns exakt minuten når jeg stod og färgade inn de her garnene. Nu har jeg funnet,
ja.
Nu vet jeg exakt, nu ska jeg bare finne ut vad ska jeg ha for grundmaterial, alltså olika linnestrukturer.
Ja.
Så att jag startade med en väldigt fin linnestruktur och sen har jag förändrat det här. Idag söker jag robusta stoff som är mera så här, ja det kan vara från andra världskriget, mälsäckar eller folk har använt till presenningar till sina båtar. Den är väldigt fin det materialet.
Ja.
För det är så mycket... naturen själv har ju preparerat den. Och jag måste berätta en episod. Jag hade besök av Ailo Gaup.
Ja.
Han som var författare.
Ja.
Och då sitter han vid mitt köksbord och plötsligt börjar han skratta. Jag sa, vad är det som är så moro? Ja, men nu skönner jag dina bilder. Jag kikar ut och ser de här människorna som går här. Det är ju exakt de där människorna du broderar. För jag jobbade väldigt mycket i början att jag ville liksom visualisera alla de här människorna som fanns där som gjorde olika arbetsåtaganden. Någon kanske la ett fiskenät, en annan i rengärdet att man var, märkte kalvar. Och man förändras ju med tiden, så idag är det väldigt mycket samisk mytologi, samisk politiska händelser och det som framförallt händer idag med miljön och globala uppvärmningen, det faktiskt står mig väldigt varmt om hjärtat att lyfta fram.
Hvor mye betyr det for deg at, for du sa at Gaup han lo når han så bildene dine og han så historien. Hvor mye betyr det for at andre forstår bildene dine I forhold til hva du tenker selv du skal beskrive?
Jeg tenker på det her med samisk mytologi, den jo veldig kompleks.
Ja.
Altså det jo noe som jeg har fått med min barndom, med de fortellinger som vi fikk høre som barn. Jeg hadde en bestefar som var veldig flink til å fortelle. Så, og sen hadde jeg mor som var veldig flink til å fortelle om samisk mytologi, så at den biten har jeg fått gjennom berättelser.
Ja.
Men samtidigt, man kan ju läsa sig till det, men jag vet inte, får man, jag tror inte man får den där djupa följelsen av hur man ska leva efter den samiska mytologin, för det var väldigt mycket klokskap. Hur man skulle förhålla sig till naturen, till sina medmänniskor, gentemot allt som levde I naturen, djur, människor och det som växte. Så att den biten är jag väldigt tacksam över att jag har fått.
Samisk kunst har fått mer och mer anerkännelse de sista åren, parallellt med en större intresse för samisk historia och också kampen för egna rättigheter. Är det riktigt att du har att du själv kallar I alla fall en del av kunskapet ditt för motståndskunst?
Ja.
Vad lägger du I det?
Jag lägger in motståndskamp I mina bilder för att jag vill belysa för den som betraktar att men det är detta som försiggår I våra områden, I samiska områden och speciellt I vårt område. Jag bor I norra Sverige. Vi har ju så mycket gruvprospekteringar. Man är på jakt efter hela tiden efter nya mineraler. Och det där påverkar ju allt. Precis, man tar mer och mer landområden. Det blir mer och mer skitigt I naturen. Och sen dumpar man det I våra älvar där folk behöver dricksvatten och fisk. Mm. Jag menar, vad ska vi leva av efter 30-40 år när allt det här är borta? De som ska ta efter oss. Det är min motståndskunst att jag vill verkligen lyfta fram det här och belysa för betraktaren. Är det så här vi ska ha I framtiden?
Mm.
Vi kan inte hålla på och föra rovdrift mot naturen som vi har hållit på hittills.
Vad tänker du om kunst och ditt, alltså kunsten din I detta tillfälle? Har den påverkningskraft eller har den makt, tänker du?
Men jag tänker liksom nu när den stora utställningen på Nationalmuseet att det är ju över 150 000 personer som har sett den. Och då måste det ju påverka de som kommer dit och ser den 5 gånger. Alltså de stannar upp och ser. Och det triggar ju igång tankar. För mina bilder, de är ju små. Man ska kika dem väldigt nära för att upptäcka olika ansiktsuttryck och vad gör de och vad handlar det här om så att I början var det så att jag ville liksom verkligen jobba väldigt mycket om det vardagliga för att lämna någonting efter mig. Att folk kunde få se på det här. Men jag syns att jag har nått upp till det. Att det är väl värt att bevara. Tänk att vi Skandinavien har en urgammal kultur som fortfarande lever. Vi har fortfarande språket kvar, vårt sätt att klä oss och ja, och förhålla oss till gentemot naturen, mot varandra. Så bara det är en bit som är väl värt att bevara.
Hvis vi snackar mer om detta verk historia, vad var det som gjorde att du bestämde dig för att laga akkurat detta verk?
Ja, nu är det så att min familj har ju alltid bott inom Troms fylke på somrarna. Vi är ju där. Så jag har ju en bit I inre Troms och en bit på svenska sidan eftersom vi är flyttsamer. Och sen kom jag I kontakt med sjösamer som barn. Och sen kom jag I kontakt med bondekulturen som barn. Och då tänkte jag så här, vad är det för historia som har försiggått I det här området? Vad kan jag bidra med till när Koro beställde det här verket av mig? Och då tänkte jag, jag ville få till hela den historien I 24 meter.
Begynner du då I en ände och så har du en plan för alla historierna eller allt det du ska igenom? Eller utvecklar det sig tvärt?
Nej, men jag tänkte så att den här historien ska man kunna läsa från två olika håll. Dels från höger och från vänster. För i den samiska kulturen har vi det cirkulära. En början är det väl alltid. Men det är inget slut utan historierna fortsätter. Så att jag börjar egentligen på högersidan med så kallad urskog. Men kikar man väldigt nära och ser mellan björkstammarna så är en del ansikten som tittar fram. Och där har jag broderat in våra gudinnor, de här kvinnorna med hornluer som kikar framåt. Och ur skogen så kommer alla dyren som vi har i det arktiska området. Och sen kommer alla människorna som går på skidor tills de upptäcker att vi har ju renen, vi kan tämja den, vi kan leva av den. Och så fortsätter det med en lång, lång ride. Och sen kommer ju det sjösamiska. För att det är ju så att när vi flyttar så kom vi in till fjordarna uppe mot Tromsfylkehållet och kom i kontakt med de människorna som bodde där, sjösamerna. Vi hade ju sån här, vi kunde byta, att de fick rent kött av oss så vi fick mjölk och flöt. Och vävda ranor och vet vad som byteshandel. Och när väl den biten är över så kommer vi in på det här med att samer också har jobbat med jordbruk. Man har haft söver. Och på sista delen där så sitter en i en fjöse och mockar ut korskit. Och ur skiten så reser sig samer och tågar mot Kautokeino. Och då kommer Kautokeino-upproret 1852 när man reste sig mot överhögheten. Men jag har valt att inte bränna ner handelsboden i den här 24 meter.
Ja, här är det en kyrka.
Jag bränner ner kyrkan. För kyrkan har verkligen klarat att trampa ner på vår kultur. Idag ber man om undskuldning. Undskuld oss att vi har gjort det här, men det är så mycket som sitter kvar som en tagge.
Ja.
Så man har klarat verkligen av att man klarade inte av att ta död på hela den här samiska mytologiska biten. För den har alltid funnits i det dolda. Så det har jag velat säga. Och sen fortsätter den. Och då avslutas den här första delen med tre gudinnor. Vi har tre gudinnor. Vi har inte manliga gudar i samisk mytologi. Utan då har vi dörrgudinnan, Oksahko. Och sen har vi jaktgudinnan, Juksahko. Och sen har vi Sarahko, den som ger liv åt allt. Så att då slutar jag med de tre som knäböjer sig. I en seide, det är sån här seidegerge, det är en sån här sten, offersten kan man säga. Och då ber de att allting ska gå fortsätta. Att vi ska kunna leva med vår kultur utan att det blir mer intrång. Och där tar den slut, då kan man gå över till vänstersida. Och då börjar hela den här samiska stjärnhimlen. Alla berättelser om stall och myter, just Den startar med två runda ringar. Det är om lavons form. För lavon har ju tre olika ringar. Först är det tre cirklar. Först där man bor och sover. Och sen har vi eldstaden, Arran. Och sen har vi rökhålet, Räpen. Och återigen är de här tre gudinnorna där och skjuter iväg. Jaktgudinnan skjuter iväg en pil mot de här två andra gudinnorna. Och då startar den. Då läser man vidare den mot höger och så startar den med de berättelser som jag hörde om barn om att man skulle absolut icke äta nordlyset, för gjorde man det så kom den ner och tog barn, lyfte upp dem.
Oh ja.
Och det syntes vi var så spännande, så klart att vi gick där och ropade till den, ungefär som nordlys har som en borr som den borrar med.
Ja, ja.
Och nu äter jag dig.
Britta Marakatlaba har vokst opp i Sápmi på svensk side, men familien hadde reinsdyrbeite på norsk side, og hun ble født i en kåte under høstflytningen fra Norge til Sverige. Altså, i barndommen, husker du når du tenkte at det var kunst du ville holde på med?
Jeg var barn. På den tiden hadde man sånn en liten bok til mine venner, og der var det «Hva vil du bli når du blir stor?» Och då har jag skrivit någonting med tängning. Och jag tror jag gick kanske i tredje klass eller något sånt. Så det har verkligen följt mig. Men vi hade ju inte så mycket material när jag växte upp. Utan när mina äldre syskon kom från skolan. På den tiden slutade rendrissamebarn i april. För man skulle flytta med till Troms. När de kom med pennor och papper och allt vad det nu var. Då var det lilla julafton för mig. Sög in allt och satt igång och klipp. klippte och klistrade, skrev små texter under bilderna och gjorde allt.
Bare arrestere meg hvis det ikke stemmer, men når du var liten da, så mener jeg leste at du, ikke sant, du brukte kull fra bålet til å tegne med,
ja.
Lagde maling av ja. Liksom,
løv og
ja, ja.
Ja. Ja, men det stemmer for at på sommeren da, når vi kom til Rostadalen så hadde jeg ikke kål, utan jeg tog kål fra eldstaden, fra Narren og stedte jeg tegnet på lavoduken, den var hvit.
Men hva sa foreldrene dine hadde begynt å tegne på teltduken?
Nei, det, vi hadde en veldig kreativ miljø. Det var ingen som ifrågasatte om vi tegnet på duken. Så, regnet kommer og vaskar bort det, for kål jo ikke så der.
Nei, nei.
Og sen på våren så plockade vi fjolårs tyttebær som vi färgade in med. Så att vi höll också på våren när det var skare så gjorde vi slott. Och kojor och allt av skar ut det I snö så att vi var ju väldigt, faktiskt väldigt experimentella. Så jag brukar säga att det här med ishotell och sånt, det där höll vi på med redan som barn. Det är ingenting
ja,
nytt.
Det är skriva,
Nej, det är ingenting nytt.
På 1970- og 80-tallet var Britta med I kampen mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget, noe som for alvor skapte oppmerksomhet rundt den samiske frigjøringskampen. Den aksjonen går også igjen I flere av bildene hennes, hvor man for eksempel ser politi som skifter form til kråker eller rotter. Hvordan ser du for deg disse hendelsene når du syr dem inn I arbeidene dine?
Ofte så ser jeg dem av det som jeg har kanskje hørt av min mor. At min mor hun var veldig flink til å sette en politisk kontekst I sine berettelser. Mm. Og kråkene kommer jo av hennes kontekst. Det her med at överhögheten, det är ju som kråkor som kommer och garanterat där de kommer fram så är det totalt tryddet efter ett tag och det var exakt det som hände I Alta jag såg de här 600 politimän som kom övervidda som en flock kråkor och när de landade så var det efter ett tag var det helt ryddat ingen demonstrant fanns kvar där alla var borta det var ungefär som vinden kom och blåste iväg alla spår Så jobbar jag med bilder.
Britta har varit intensivt politiskt engagerad hela livet och var med och startade det progressiva och politiskt radikala konstnärskollektivet Masi-gruppen I 1978. Detta var med och danna grundlaget för det som senare blev Samisk Kunstnerforbund. Vad det som har dannat liksom det stora samhällsengagemanget ditt?
Nej, men jag tror det är olika händelser för att jag var ju ett barn som ifrågasatte väldigt mycket när jag var barn att exempelvis det här om det stod modersmål på timeplanen så ifrågasatte jag varför står det modersmål det är ju inte mitt modersmål är ju samisk och här står det svenska. Så att jag var väldigt tidigt så där ifrågasatte allt och jag tror det är det som har gjort att jag har velat föra den här kampen.
Hvor politisk engasjerte var foreldrene dine? Altså, var det noe som også ble snakket
om? Nei, ikke medvetet. Altså, vi snakket jo I politiske termer, har jeg skjønt efteråt. Men det var ingen som direkt sa at nu er jeg om venstre eller høyre om høyre, utan man, det bare fanns der. Det var som naturligt. Det var jo vår livsstil som gjorde at man snakket om det, men ikke I politiske termer.
Du, hva har det betytt for deg at verket har kommet til Nasjonalmuseet?
Jeg har tenkt på det her at det veldig viktig at det her verket får ses av veldig mange. Og jeg tror når den henger på Nasjonalmuseet nu, da tenker folk, nu måste jeg passe på å se den.
Ja, for det noe du vil si gjennom dette verket, ja. Og du vil jo spre kunnskap og ja. Innsikt.
Ja, og det jo faktisk så her at eftersom det samisk historie, så lærer en jo veldig mye folk å se på vår kultur på ett sätt som en kunst kan förmedla.
Vad är liksom den grundläggande känslan din när du liksom drar runt I Norge eller när du kommer till Nationalmuseet? Alltså norska stat har en ganska färdig historia för att hur vi har behandlat det samiska folket. Följer du på liksom sinne eller är det liksom vad är den grundläggande känslan din?
Nej men jag tänker så här när vi startade Samisk Konstnärförbund och vi startade Masi-gruppen Alltså vi startade ju dem för att vi skulle lyfta fram den samiska bildkunsten. Men på min karta fanns det ju aldrig att jag skulle få visa bilder på Nationalmuseet. Så långt tänkte jag inte, överhuvudtaget. Så att det är ju väldigt fantastiskt. Och sen säger ju Nationalmuseet att det är första samiska bildkonstnären som har sån här stor omfattande utställning. Plus att det är en kvinna.
I historia och i många andra av bilderna till Maracatlaba ser man ofta samiska kvinnor med hornlur. Hornlue är en lue som blev båret av kvinnor och var vanlig på 1800-talet. Den höga toppen dannar ett slags horn hvor spissen pekar forover från hodet. Læstadianerne var en kristen bevegelse som fick mye fotfeste i de samiske områdene på slutten av 1800-tallet. De fordømte dette hodeplagget som et satans tegn. Hornmøssan, altså hva betyr den for deg?
Jeg ble veldig interesseret av den redan på 70-tallet. Jeg fann en bok der jeg så en urvakker kvinna som var klädd i den här röda hornluen. Och sen hade hon röd kofte på sig och sen hade hon röd lukka, vad är det på norsk? Nästan som prästens mässerhage. Ja. Och jag blev så fascinerad så att jag började studera den. Och sen kom tankarna, vad har den här luen betytt för de här kvinnorna som har burit? Så att de här hornluen har funnits i mina bilder sedan 70-talet. Och sen märker att fler och fler har blivit väldigt intresserade i den. Och börjat rekonstruera den. Det är väldigt många som bär den idag. Jag har sån respekt för den luen. Så jag vet, jag har provat en sån där. Men jag skulle nog inte vilja ha, jag skulle inte kunna bära den.
Varför fick du det?
Nej, men eftersom vi haft avbrudd.
Ja.
Jag vet inte vad som egentliga tanken. Om nu någon forskare har forskat det.
Ja.
Det har jag inte funnit fram till. Att det var säkert väldigt mycket mytologi i den där.
Ja.
Det är min tanke att det har varit väldigt mycket mytologi.
Maracatlaba har blivit en av de mest internationellt anerkända samiska konstnärerna. Och det är mycket tacket vare historia. Verket blev nämligen tatt in på den världskända konstutställningen Documenta som föregår i Kassel i Tyskland vart femte år. Britta höll på att tacka nej, men blev övertalt av en kollega.
Alltså, varför var du osäker på att bli med på Documenta?
Alltså
de flesta ville sagt så.
Det var någon som sa du är inte klok som säger nej till Documenta. Det är ju världens mest internationell. Men jag är lite som där minimalistisk av mig. Så jag tänker liksom, nej men om jag jobbar i det lilla och de människor som är intresserade ser på den. Så jag tänkte inte så där internationellt stort.
För,
och det blev ju faktiskt kaos efter det där. Jag har inte haft en fri minut efter den där Documenta så att ibland tänker jag, åh nej, nu låser jag dörren och drar ner rullgardinen. Jag vill jobba i fred.
Ja,
alltså det kommer ju väldigt mycket folk som knackar på dörren som jag inte känner som vill komma in.
Du fick ju liksom ett svärt genombrud. Hvordan var livet före och efter Documenta? Är det en väsensforskjell liksom?
Ja, det är väldigt stor forskjell. För livet före Documenta, det var ferie. Jag saknar det.
Ja, det är sant.
Men jag får ju den biten när jag går upp till fjälls och bara är för mig själv.
Men hvordan är det att plötsligt ha så mycket att göra? Alltså du, hur gammal är du?
Jag är 72 år.
72 år. Plötsligt så har du, alltså du har, hvis vi ska si det, du har slått igenom där i gott vuxen ålder.
Ja.
Hvordan är det att liksom slå igenom så sent?
Nej, det är bra.
Det är bra.
Jag tänker om jag skulle ha slått igenom när jag var 30-40 år. Jag tror det ska ha varit väldigt jobbigt för att jag tror väldigt många får sån där. Alltså det blir som en vägg.
Mm.
Du blir nästan rädd. Vad ska jag göra nu?
Men är det med modenheten att du kanske slipper lite på stress? Och
nej, jag syns det är väldigt bra att det kom då när jag var kring 65 år. Men jag är väldigt glad och tacksam att jag fått uppleva det i detta livet. Jag behöver inte sitta på ett moln och se ner när mina bilder hänger på Nationalmuseet. Jag får vara med om det nu själv.
Ja.
Det är jag väldigt tacknämlig över.
Efter jag pratat med dig i denna podcasten så tror jag fortsatt att du har mycket att fortälla Britta.
Mm.
Och många många fina och intressanta och viktiga kunstverk väntar på oss. Tusen tack för att du kom.
Tack. Och jag brukar tänka så här, hoppas jag får många år kvar så att jag har så mycket kvar som jag måste få ut. Men det tar vi i vårt nästa liv. Tack själv.
Denne podcasten produsert av Feelgood Scene Film og TV for Koro og laget av Anna-Katharina Haukeland og Ann-Lisbeth Hemmingsen fra Koro, mannsforfatter Anne-Geid Grimsby Hår og meg, Kåre Magnus Berg. Produsent og klipper av episoden Atle Bore. Eksekutiv produsent Miriam Ofsdal Berg.